Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Jag är otroligt glad att kunna ha med den här personen i podden, nämligen Ricky Rich. Och den här killen, han är uppväxt i Västerås miljonprograms ghetto. Och i barndomen så hade han ganska mycket kriminalitet och mobbing. Och det var flera som sa till honom, du kommer aldrig att lyckas. Och det enda du eventuellt kommer lyckas med är att om du fortsätter som du gör så kommer du vara död inom några år. Hans pappa tvingade honom att sjunga 2 timmar per dag. Så han satt hemma och sjöng turkisk musik. Och ja, det här ledde till att han fick upp liksom musikintresset. Han krigade sig fram, han grindade sig fram. Och idag är han en av de absolut största rap-profilerna, artisterna som vi har i Sverige. Och han har verkligen slagit på den internationella scenen också med hundratals miljoner streams och låta som exempelvis Habibi som har blivit ett fenomen världen över. Ja, nu lyssnar vi in på ett fantastiskt bra och spännande avsnitt. Hoppas du gillar det också. Jag älskade det här. Det blev verkligen jättebra med ingen mindre än Ricky Rich.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Ricky Rich!
Tjo, tjo, tjo. Vad händer?
Alltså, vilken legend.
Vilken legend som är här idag. Så himla roligt.
Tack, tack. Kul att vara här faktiskt.
Hur står det till?
Jo, det är bra. Det är bra. Det är nice. Jag lever, jag mår bra. Hur är det själv?
Ja, men det är bara bra. Bara bra. Och jag hörde att du är flytt från Sverige. Stämmer det?
Jag har flytt från kylan.
Och var bor du någonstans?
Jag bor på Spanien.
Ja.
Så jag tog mitt pick och pack och drog till värmen. För att hitta lite ny kreativitet och bara njuta av livet liksom. Känna mig lite fri. Det är bra för hälsan.
Hur länge sedan då? När bestämde du det?
Jag bestämde mig för 6 månader sedan och månaden efter flyttade jag.
Och hur trivs du då?
Nej, jag trivs jättebra faktiskt. Jag mår jättebra. Jag har varit med om så mycket i mitt liv, du vet. Så jag har inte tänkt, du vet, på att det finns andra typer av känslor att känna, förstår du? Alltså andra sätt att må. Jag har inte riktigt... Jag har varit utomlands och så, men då har man varit inställd på att man är bara utomlands en vecka och sen åker man hem, liksom. Men nu mår man ju mycket bättre när man känner... Alltså, det är inte så stort kliv som man tror att det är när man flyttar utomlands, liksom. Sen, du vet, att vakna upp till solen varje dag.
Det är fantastiskt.
Vet, och sen å andra sidan också kunna, du vet, gå de här promenaderna. Gå ut, vet, och bara känna... Ingen vet vem jag är här. Jag kan chilla, jag kan göra vad jag vill. Liksom, du. Jag kan gå ut i tofflor och trossiga shorts, en fläck på t-shirten, du vet. Utan att behöva tänka på någonting, fattar du? Det är nice, man behöver sånt. Du vet. Man behöver sånt för att känna sig lite fri, du vet. Annars, för jag personligen har alltid känt att när jag är typ i Sverige, eller framförallt Stockholm, du vet, då... Jag känner att det är en väldigt stressig stad. Alltså, det är mycket... Jag kommer upp till Stockholm för att jobba. Jag är egentligen från Västerås och jag är based in Västerås. Liksom. Så när jag kommer till Stockholm för att jobba och du vet, jag ser hur alla andra människor är här. Du vet, jag observerar ganska mycket. Och jag ser bara hur alla människor... Alltså, om du kollar bara på dem på gatan. Alla är stressade.
Alla.
Man ser, ibland jag tittar på det och tänker så här, vet de här ens vart de ska? Man ser dem gå i jättehög tempo, du vet. De kollar höger och vänster. Nej, alltså det är jättestressigt. Jag känner att jag pallar inte det längre.
Nej. Grymt att du har insett det där ju. Det känns verkligen som, jag är också flyttat till Spanien. Och det är ju det bästa jag gjort i hela mitt liv. Bästa någonsin. Och innan jag gjorde det så visste jag inte hur bra det var. Alltså jag visste inte hur stor skillnad det skulle vara. Att vakna upp till liksom hundratals soldagar istället för hundratals vanliga dagar. Man vaknar på morgonen, det är mörkt. Man kommer hem, det är mörkt.
Exakt. Ja, jag förstår det 100%. Jag är med i det där.
Men liksom hur är livet för dig med att vara på två sidor? Och då menar jag att du är ju en av de absolut främsta rapparna vi har. Men du har också en bekantskapskrets med tungt folk. Alltså, då menar jag alltså att du känner ju kriminella. Så som du känner, för att gangstervärlden i Sverige idag, den, jag tror att om man är i den så tror jag att det inte undgår den gängkriminaliteten. Man har vänner från förr, allt möjligt.
Precis.
Och sen så är det på den andra sidan också. Den här sidan där du blir folklig, den här sidan där du har allt annat folk. Du är liksom på båda sidorna, som är två helt skilda världar.
Precis. Alltså, i mitt fall, nu skulle jag inte säga att jag har vänner som är tungt kriminella. Utan jag har vänner från förr som kanske har lite med den världen att göra på det sättet. Men jag har varit väldigt tydlig under hela min uppväxt med alla mina runt omkring mig. Alla som är mina vänner idag vet hur jag funkar som människa. Jag har ingenting med den världen att göra. Jag gör det jag måste göra. jag gör det jag måste göra. Självklart, jag hjälper alla jag kan hjälpa. Men jag skulle aldrig göra någonting som skadar mig. I dagens läge till exempel, nu när jag har ett varumärke att tänka på. Jag har en hel business att tänka på. Jag kan inte gå och bränna allting för att hjälpa någon som har satt sig själv i någon soppa. Som, alltså förstår du vad jag menar? Jag i mitt fall, jag är en ärlig, rak, jag är en snäll, jag är ödmjuk människa. Alla som känner mig vet det. Alla som känner mig kan säga de här orden själva liksom. Och jag vill bara fokusera på min business. Jag vill fokusera på min familj. Min hälsa går först. Jag har varit för snäll mot folk. För snäll mot mina runt omkring mig. Och jag får höra det varje dag av dem. Ricky, du är för snäll. Ricky, du är för snäll och Ricky, du är för snäll. Men det är sån jag är, förstår du? Mm. Men å andra sidan så har jag vaknat lite ifrån den där bubblan där jag känner okej, jag har kunnat gjort det här och det här och det här för de här människorna, men jag har inte kunnat gjort det här för mig själv. Mm. Så där jag står idag, jag har tagit ett beslut i mitt liv där jag känner idag, det här året, jag kommer hjälpa mig själv. Jag kommer satsa på det jag vill satsa på. Jag kommer investera i det jag vill investera i. Jag kommer ha med de människorna jag vill ha med att göra. Och det finns inte. Vi alla har samma 24 timmar om dygnet. Alla vet att de här 24 timmarna, de går fort när du har mycket att göra. Och jag känner att mina 24 timmar går väldigt fort. För jag har ganska många jag behöver prioritera. Jag behöver göra en prioriteringslista. Jag är en ganska familjekär människa. Jag älskar min familj. Jag tar min familj för allt. Men för att min familj ska ha det bra, då behöver jag kanske prioritera lite mer tid till jobbet. Mm. Förstår du?
Mm.
Så det är mycket sådana grejer jag går igenom just nu. Och, försöker hitta en bra balans för att få det här tåget att rulla. För jag har alltid varit den som sagt vill andra mer väl än mig själv. Liksom.
Berätta något exempel på hur du har hjälpt andra människor. Jag vet ju exempelvis då att du har köpt en villa till din familj. Som var en jättestor grej. Som din mamma, att du fick ut din familj från slummen.
Precis. Nej, men för mig det var så här ganska självklart. Redan sedan jag var 14-15 bast. Alltså. Den dagen jag började tjäna para, det första jag ska göra är att lägga varenda krona på att göra oss av med alla skulder vi har i familjen. Det är nummer ett. Nummer två. Take the family out of the hood. Nummer tre. Fixa en stabilitet. Nummer fyra. Investera i dig själv. Bli någonting. Sen nummer fem. Nummer fem. Kanske bilda en egen familj. Och vara en bra förebild. Det där är mina... Sen jag var 14-15 år. Det där var mitt mindset.
Hur tog din mamma det när hon fick reda på att liksom när ni hade gått på den här visningen och det var klart att vi köper det här huset?
Ja, det går inte att beskriva alltså, med ord. Det var mycket känslor, du vet. Hon hade lite svårt att uttrycka sig. Hon var typ så här först, men hur ska jag orka städa det här stora huset? Du vet. Jag var så här, av allting, kolla vad du tänker på. Nej, men det var mycket känslor i luften. Det var så här. Min mamma, hon har lite svårt för förändringar. När hon är bekväm och så, då är hon nöjd där. Hon är så här, hon förväntar sig ingenting. När hon känner att okej, men jag kan gå i den här cirkeln för resten av mitt liv, då gör hon det. Men jag är så här, nej, vi kan ha det bättre. Då ska vi ha det bättre. Mm. Här. En villa. Behöver hjälp med städning? Ja, mina äldre systrar ska vara här, då ska jag hjälpa dig. Liksom, förstår du? Det var mycket som hände under den tiden, du vet. Att ta det steget, särskilt för mig också. Jag är uppväxt på Råby. Förstår du? Råby betyder allt för mig. Alla mina barndomsvänner och allting vi gick igenom tillsammans. Du vet, det här är minnen jag kommer ta med mig för resten av mitt liv. Jag drömmer om en dag kunna göra en film om hela mitt liv också. Det finns för mycket. Det var ett stort kliv faktiskt. För mig, det var ett större kliv att flytta från Råby till ett fint villaområde än att flytta från Sverige till Spanien.
Hur gick känslorna för dig då?
Alltså det kändes som att jag flyttade. Det är bara 5 minuter från Robby. Jag flyttade egentligen. Men det kändes som 1000 mil. Och jag vet inte om det hade med att det var lite mer fancy. Eller om det hade med att jag började gå in i en helt annat sätt att börja jobba. Och att jag var borta kanske oftare och så. Men det var mycket känslor. Och du vet, i den unga åldern, man har lätt, du vet, att bli förvirrad och manipulerad av sig själv och av andra runt omkring sig. Det kommer många som kanske säger några dumma saker, som till exempel du lämnar oss, eller typ glöm inte oss. Såna grejer man tänker så här, va, jag skulle aldrig glömma er, eller så här, va, jag skulle aldrig lämna er bara för jag har flyttat, eller alltså va. Men när man väl har fått höra det i den unga åldern, du vet, det sätter spår utan att man tänker på det. Sen går det 2 år och man tänker shit. Tänk att det fanns vissa som tog åt sig. Tänk att det finns vissa människor som du har kallat bröder, som istället för att de ska vara lyckliga för din framgång, de tog det och gjorde det, de vände det till någonting negativt. Och där känner jag så här, var det verkligen en riktig vän? Mm. Eller har den här vännen bara en tuff tid i sitt liv? Jag kom som 17-18-åring, kom och se skillnad på de här grejerna. Du har inte sett någonting i livet än, förstår du?
Om vi skulle gå tillbaka lite grann till Västerås. Berätta lite grann hur uppväxten var.
Alltså jag är född och uppväxt i Råby. Jag är uppväxt med en sjukdom. En hjärt- och lungsjukdom som har varit tuff att bära med sig. Jag kände alltid att jag behövde bära på en mask för att visa folk att jag inte är svag. Du vet, gå med det här leendet. Jag blev mobbad i skolan, jag skrattade tillbaka åt honom. Jag skrattade åt mobbare. De mobbade mig. Jag kunde inte springa lika mycket som alla andra kunde. Jag har en lungkapacitet på 40%. Jag har ett spegelvänt. Ja, och jag har ett spegelvänt hjärta. Alla har hört den här historien.
PSD, jag var, ja. PSD heter lung. PSD heter lung. Och det gör verkligen att du... En enorm skillnad, alltså 40% lungkapacitet, det går inte att... Alltså jag var besteg ett berg förut, för några år sedan i Tanzania, och då kom vi ner på högst upp, så var det typ att man hade 40% lungkapacitet för att man kunde inte ta åt sig lika mycket syre, och det var ju som att gå och andas i en påse alltså. Det var helt sjuk skillnad.
Exakt. Och jag ska inte säga att det har varit jättejobbigt, du vet, för att jag har levt med det hela mitt liv, du vet, man har vänt sig. Så jag har blivit ganska van att leva så här, men det kommer perioder, du vet. Till exempel min dröm var ju att spela fotboll. Och där, alltså som 12-13-åring, att få höra att av sin farsa, min son, det här, det kommer inte gå. Du behöver satsa på någonting annat i ditt liv, för jag förstår att du älskar den här sporten. Visst, du kan spela för skojs skull, men det här är inte det du ska gå all in för. För det kommer inte gå. Jag ska sitta och springa 90 minuter. Det är omöjligt. Fast inte en chans på kartan. Alltså det... Så jag fick faktiskt sluta med fotbollen. Och det var så här, det värsta som hade hänt mig i mitt liv. Och därifrån, du vet, det gick till att okej, vad ska jag göra nu? När mina vänners fotbollsträningar tog slut, vi träffades alltid i Robby centrum. Köpte någon dricka, köpte någon chipspåse, du vet, satt där, snackade skit, tuggade. Och det blev allt mer vanligare och vanligare. Sen var man där varje dag. Då stod man där varje dag i centrum. Och fick se ett och annat, fick göra ett och annat. Och jag personligen, jag var busig när jag var liten. Men jag hade konsekvenstänk hela tiden. För att mina föräldrar, jag visste de hade det tufft. Jag märkte på mina äldre systrar till exempel. Den ena hon pluggade, hon studerade till civilingenjör. Och den andra hon jobbade hela tiden. Alltså dubbla jobb. Och jag såg bara hur alla hjälpte varandra i min familj. Så kommer jag där som 13-14 år, du vet. Och inte våga fråga om en krona hemma. Och det gjorde jag för att jag kände att jag hade ett... Av någon konstig anledning så kände jag att jag har ett eget ansvar för mitt egna liv. Jag vet att när jag kommer hem, min mamma skulle aldrig låta mig gå hungrig. Men jag vet också att de här pengarna som hon lägger på mat 3 gånger om dagen kan hon lägga på att till exempel betala av en skuld för att hon ska må bättre. Och jag kunde tänka så här som en vuxen redan när jag var 14 år. Och jag, tills idag, jag förstår inte varför eller hur. Det kan ha varit mycket att jag umgicks med äldre grabbar som kanske hade sett livet några år mer än vad jag hade gjort, vet, som man har hört och tagit in grejer. Men jag kände att jag hade det lilla ansvaret, du vet. Jag kunde inte fråga om pengar. Och då det kommer med att man gör lite dumheter. Men jag hade alltid mentaliteten och inställningen om att jag kan göra grejer som jag måste göra för att tjäna pengar, för att gå äta en extra gång, för att känna mig mätt. Men jag ska aldrig kunna skada en människa. Och jag hade den inställningen att jag skulle aldrig kunna skada en människa om inte den har skadat mig eller min familj. Och vad jag minns av från våran uppväxt, jag och grabbarna, vi var aldrig hatiska. Eller vi var aldrig aggressiva människor. Men vi var kapabla till mycket grejer. Och jag kände att vi aldrig behövde. Vi hade så mycket respekt för vi var bra killar. Du vet. I orten, det fanns äldre, alltså äldre, du är inte bara äldre blattar utan äldre svenska, alltså gamlingar då, som kunde gå från ICA och skulle till porten som var 200 meter ifrån och bärde massa påsar. Vi kunde gå hjälpa dem. Och då spelade det ingen roll om det var svenska, till och med folk som var rasistiska mot oss, alltså svenska som betedde sig lite rasistiska och kunde säga, era svartskallar, vad gör ni här? Har ni inget hem? Eller något sånt där. Och vi var så här, vi lät det gå in i ena örat och gå ut i andra örat. Men vi var där, om vi såg att någon behövde hjälp, vi hjälpte till. Vi var snälla grabbar, men vi var kapabla till mycket och vi ville bara göra våran grej. Så länge vi hade det bra och kunde du vet, folk tjänade sina pengar, du vet, kunde äta mat och så. Kunde dela med sig, kunde vara snälla mot alla. Det där räckte för oss. Vi ville ingenting mer, förstår du? Så på så sätt så är jag jättetacksam över min uppväxt och alla jag fick träffa under hela min uppväxt och alla jag lärde känna och alla mina barndomsvänner. Allt det här, de här minnena har en stor plats i mitt liv.
Jätteintressant att höra, får jag börja med att säga, Ricky. När jag var runt den åldern, det är en väldigt speciell ålder när man är runt 13-14, man ska hitta sig själv. Man vet inte riktigt, så här, jag vet att du hade det tufft i skolan och var ganska ointresserad av det. När jag gick i 7:an så hade jag alla IG då i skolan också. Men sen så ryckte jag upp det sen då. Men det är lätt att hamna fel. Jag började göra lite inbrott, jag snodde lite mobiltelefoner på massa olika sätt. Alltså allt ifrån att vi satt på McDonalds och snodde jag den från någon väska till att vara på bio och så tog man en mobiltelefon och till att jag bröt upp några skåp i skolan. Det var lite sånt där. Så att man höll ju på att hamna fel. Vad var det för saker som ni började med och du gjorde?
Ja, alltså grejen är den, jag har aldrig varit den som pratat om vad vi har gjort och så. Jag kan endast prata utifrån mig själv. Och det var lite som du säger. Det var en del inbrott man gjorde. Och du vet, jag försökte hitta sätt att göra pengar på utan att skada någon. Förstår du? Och för mig det var så här. Men staten har pengar. Så om jag skulle gå till en skola då och göra inbrott och stjäla datorer. För mig det var så här. Jag skadade ingen människa. Jag hade en som var redo att köpa allting. Jag fick bra med pengar. de här pengarna jag gick hit och gjorde någonting dumt utav dem. Vet, jag började rappa på den tiden också. Så mina föräldrar kunde fråga mig så här, vart har du fått de här pengarna ifrån? Men jag började rappa, du vet. Det kommer pengar från musiken. Nu om mina föräldrar skulle lyssna på det här, jag kommer få höra ett och annat när jag kommer hem.
Du kommer få smäll.
Kanske, nej, nu är jag för gammal för sånt. Nu jag kan gå huvud mot huvud mot farsan, men testa mig då. Nej men det var lite så här små grejer som kunde leda till att man kunde gå riktigt, riktigt fel i livet, riktigt snett i livet. Men där kände jag att jag var så här, jag var inte för inställd på att jag vill ha mer. Jag var så här, jag var nöjd där jag var. Det gick bra, folk kunde komma till mig typ så här, "Åh, bror, jag har den här datorn eller den här luren." Ja. Och jag var så här, men jag tar det för 5 lax. Här, varsågod, åk härifrån. Så tog jag alla grejer, jag kunde gå och sälja vidare för 30 000. Jag gjorde mig mer utav plugs. Jag skapade mig kontakter så jag kunde generera pengar. Så jag kunde ta... Jag hade bra marginaler och du vet, folk visste inte riktigt heller vad som är värt och när det kom till så här stulna grejer och sånt. Du vet. Men jag var involverad i en del grejer, men mina vänner också, de var så alltid överbeskyddande just mot mig för att jag var så snäll. Jag var ganska liten, du vet, i kroppsbyggnaden. Jag var snäll, jag var rolig, jag var gullig. Jag var så här, de såg mig alltid som en lillebror fast jag var äldre än allihopa typ. Nej, men
hur gjorde du för att klara dig från drogerna då? För att det är någonting som, jag vet ju flera från Haninge där jag kom från som har... men de börjar klassiska, man börjar röka lite grann och sen så börjar man med lite tyngre grejer och tyngre, så börjar man att sälja och sen så rätt vad det är så är man fast i det där och sen rätt vad det är så är man död.
Ja men precis, nej men grejen är den, just i mitt fall hade jag kanske lite mer tur än andra. Med tanke på min sjukdom så var jag livrädd för att vara i närheten av någon som rökte, förstår du? För min farsa skrämde mig hela tiden. Alltså, om du ser någon röka en cigarett, du springer 2 mil därifrån. Jag bara, varför? Han bara, din sjukdom, den är född på grund av folk som röker cigarett. Han bara, så om du skulle vara nära någon som röker cigarett, det finns risk du lever inte imorgon.
Oj,
shit. Jesus. Där tänkte jag, shit. Jag vill inte dö, jag vill leva, förstår du? Så jag var så här, jag höll mig borta, du vet, från att röka och sånt. Sen, du vet, min smarta lilla snoring i hjärna, du vet, han bara började tänka, men fan, du kan ju börja snusa, det tar ju inte på lungorna. Så jag började i tidig ålder, började jag snusa. Och,
ja, jag ser att du hade snus med dig nu också.
Ja, precis. Så när jag började snusa tidig ålder och... Alltså, jag var involverad i grejer hela tiden. Jag var involverad, folk kom till mig, du vet, frågade, vem kan vi prata med om vi vill bli av med det här? Vem kan vi prata med om vi vill bli av med det här? Och jag var så här, men här, prata med han. Han här är bra. Ja, men prata med han. Ja, men ring den här. Hälsa från mig. Jag var lite sådär. Jag var involverad, men jag gjorde inga knas grejer. Och det var oftast... Jag tackar mina barndomsvänner också. De höll mig borta från problem också. För att de var överbeskyddande just för just min sjukdom. De var också så här rädda, du vet, att något skulle hända mig. Om jag skulle vara med i slagsmål. Tänk om de råkar slå mig fel och jag dör typ. Och så de var så här jätteöverbeskyddande. Jag hamnade mycket i slagsmål för folk. Det var mycket folk som störde sig på mig.
Mm-hmm.
För att jag hade så mycket respekt av alla i Västerås typ.
Alltså de ville spöa på dig då alltså?
Det fanns några, inte spöa på mig sådär, utan de kunde kasta några kommentarer. Det kunde handla om några tjejer, du vet såhär, han har skrivit till min tjej, du har skrivit till min. Och jag vet, alltså sådana barngrejer du vet, som ledde till stora grejer. Och jag till en början, jag var såhär, jag bryr mig inte. Gick du för långt, då jag var såhär, ej. Du har gått över en gräns. Vill du ha problem med mig? Och man hamnade lite i sånt. Men jag fick aldrig, du vet. Mina vänner lät mig aldrig slåss. De var så här, En håller i Ricky. En håller i Ricky, resten sköter affären. Nej, de var väldigt överbeskyddande. Så jag hamnade inte riktigt i så mycket problem.
Berätta hur du kom in på musiken.
Alltså, min farsa är nu alltid... Han har alltid sjungit och så, sen jag var liten. Han själv satsade hela sin karriär på att bli artist. Alltså, hela hans liv, han satsade allt. Min pappa kommer från en rik familj, back in the days, i byn, i Midyat. Det fanns, vi hade bra, alltså riktigt bra med para i familjen. Men min farsa, han var yngst av alla syskonen, så han fick inte så stor del av kakan. Jag tror att han fick någonting nästan. Så han var, ja, jobbade tidig ålder. Han strugglade. Alla pengar han gjorde, du vet, allt han tjänade, han satsade på sin musikkarriär. Och du vet, musikkarriären back in the days, det är inte som idag, du vet. Du kan gå och distribuera ut din låt för 100 spänn om året, förstår du? Och sen hoppas på att den slår. Då var det mer så här, du behöver ett skivbolag, du behöver folk som trycker skivor, du behöver folk som trycker affischer på dig, du vet. Så farsan, du vet, han var ute med massor med pengar. Och han blev blåst i Turkiet, rakt av. Han hamnade på noll, kom tillbaka, födde sina tre barn. Sen kom jag, eller två döttrar, och sen kom jag. Och då var det så här, han var så här, jag ska lära min son allt om musiken. Och jag var bara, alltså jag var rakt av fotboll. För mig det fanns inte att jag skulle gå och sjunga och sånt. Men min farsa sa till mig hela tiden när jag var liten. Han bara, Ricky, du har en unik röst. Du har en speciell röst. 2 timmar om dagen. Snälla, bara 2 timmar om dagen.
2 timmar om dagen, det är mycket. Det är inte 10 minuter om dagen, det är 2 timmar.
Nej, exakt. Men min farsa fick det att låta som att det var ingenting. Du vet, han kunde säga på 24 timmar, jag vill ha 2. På 24 timmar, jag vill ha 2 timmar av dem här. Du ska bara sitta med mig, vi ska sjunga, jag ska lära dig några turkiska låtar och vi ska träna upp din röst. 2 timmar om dagen, sen gå och gör vad fan du vill, sa han. Han bara, gå och spela fotboll, gå och börja om du vill basket, om du vill börja innebandy, om du vill, gör vad du vill, sa han. Och jag var så här, 2 timmar om dagen, sen min farsa, han låter mig vara. Skönt ändå. Kommer hem från skolan vid 3-4. Sitter man och sjunger fram till 6. Efter 6, men jag kan gå till fritidsgården. Jag kan chilla med grabbarna i centrum. Du vet.
Jag måste bara säga här ändå. Alltså. Gud, vilken mysig tid. Att sitta med sin pappa efter skolan varje dag och sjunga. Alltså vilken... Gud, vad trevligt ändå. Vad mysigt.
När man i den här åldern, när man tittar tillbaka, fan vad mysigt, men där och då det var bara, jag vill bara härifrån. För det var inte musik, det fanns inte i mitt huvud. Alltså, jag tänkte för mig själv, vad ska jag göra med att kunna sjunga de här låtarna? Okej, fine, jag vet när det kommer de här syrianska bröllopparna, min farsa kommer att släppa upp mig på scen. Men och sen då, vad fan ska jag göra med det här liksom? Ja, det ena ledde till det andra. Det slutade med att allt tuggande i centrum ledde till att jag började rappa för grabbarna, du vet. Det var så här, jag började rap battla mot dem. De kunde ju inte rappa på samma sätt som jag kunde. Och jag gick in i dem. Jag slaktade dem. Och jag tyckte det var skitkul, för ingen kunde slakta mig tillbaka liksom. Så det ledde till att jag började så här. Grabbarna blev så här, hej bror, du är fan tung alltså. Du borde skriva lite låtar. Så jag bara, fan, jag ska börja skriva lite. Det är kul. Jag började hitta massa beats på YouTube. Och sen till slut så fick vi fritidsgården i Robi öppna en studio. Och då jag och 3 vänner till började chilla där. Du vet, började göra musik, spela in musik. Och det var då vi började göra våra första låtar. Och jag var så här, det är kul, men det här är ingenting som jag tror på. Det är ingenting jag trodde för 5 öre att jag ska kunna leva på ens. Alltså, eller inte ens tjäna en krona. Jag var inte beredd att säga en krona, fattar du? Så jag gjorde mer musik för att bara skicka till grabbarna och så. Här grabbar, för de ville ha min musik och lyssna på. Så det ledde till att det vart jobbigt att skicka till allihopa. Varje gång det kom en ny med bror, kan du skicka en låt? Ja, okej. Okay. Nästa. Ja, bror, kan du skicka en låt? Till slut, ja, vet du vad? Jag lägger ut varje låt på YouTube. Varsågod. Gå in och lyssna på YouTube om ni vill höra.
Mm.
Sen jag tappade lite för att göra musik innan jag började släppa på YouTube. Jag hade kanske släppt en låt på YouTube. Då jag tappade lite. Jag var så här, jag ska inte hålla på med musik. Va? Det tar min tid. Så jag började chilla i en annan fritidsgård i ett så här svenskt område. Jag hade mina två kusiner till mig och deras vänner som var lite mer så här, ja, men de chillade i de lite finare kvarteren. De var så här, men bror, här det finns guzzar här i den här fritidsgården. Du, det svenska, kom, det är nice här. De har pingisbord, de har FIFA, de har studio. De hade inte studio, men de hade typ så här. De hade bara fetare grejer liksom.
Mm.
Och jag var så här, okej, vi får se någon gång när tid jag kommer. Så jag kom dit en dag, du vet, jag satt med mig, spelade lite FIFA med grabbarna, spelade lite pingis. Sen en av grabbarna, han bara, bror, jag kommer sätta på ett beat nu, jag vill att du lägger din fetaste freestyle. Sen han sätter på beatet, jag freestylar, jag går loss 3 minuter, du vet, utan att fucka upp en sekund.
Wow.
Inget jag kan göra idag, men då jag var on fire på freestyle. Alltså. Och det ledde till att en av fritidsledarna faktiskt stod och tjuvlyssnade på mig. Och han kom fram till mig efteråt och bara, du har talang. Vad säger som att jag öppnar en studio till dig, den här fritidsgården? Han bara, jag är producent. Låt oss köra liksom. Jag var så här, kolla på han. Jag bara, du, producent, öppna studio till mig, till där go to barnet. Jag bara, jalla mannen, tagga. Så jag gick. Och han, du vet, han var så här, han bara, jag skiter i. Han skulle öppna den där studion för min skull, du vet. Så han öppnade den där studion, jag kom och hälsade på, du vet. Jag bara, de är seriösa. Och därifrån, studion var redo och klar, vi målade väggarna, du vet. Det var så här, bara, det här var fan kul, du vet. Man fick se en liten annan sida av den här världen. Och sen började vi göra musik. Och den här fritidsledaren då, han tränade upp en av de här grabbarna då, till att börja producera. Han ville bli DJ egentligen. Men då sa den här fritidsledaren, skit i att bli DJ. Kom, bli producent. Jag ska lära dig allting. Ni kan gå ihop och göra musik. Och det var där Rick Rich och Arab Mafia började. Och då släppte vi låt efter låt och... Ja.
Resten är historia. Första låten, var det FTP?
Nej. Jag hann släppa tre eller fyra låtar innan det.
FTP, för vi hatar polisen hela vårt liv och vi gjorde hela tiden. Svär på min mamma att jag menar det jag skriver. Att jag menar det jag skriver. FTP, för vi hatar polisen hela vårt liv och vi gjorde hela tiden. Svär på min mamma att jag menar det jag skriver.
För att den slog ju hårt.
Exakt. Det var ju de här låtarna då. De här fyra första låtarna jag släppte, det var det här. Okej, men det här är till grabbarna. Jag släpper den här så grabbarna kan gå in och lyssna. För jag trodde inte på 5 år att jag skulle bli känd ens överhuvudtaget. Sen 5:e låten då kom. Jag tror det är 5:e låten. Jag släppte FTP. Och då minns jag att efter typ 2-3 veckor så åkte jag till Södertälje för att hälsa på mina kusiner. Och då visade jag, jag bara gå in och lyssna på den här låten. Jag tror det här är den fetaste låten jag har gjort typ. Så här gick in, han bara, abo, vad fet den var, du vet. Skulle vi gå träffa några tjejer, jag och han. Jag bara, ej, du öppnar inte din mun om att jag är rappare och sånt där. Jag pallar inte, du vet. Han bara, nej, jag ska inte säga till någon. Det hann inte gått 2 dagar. Hela Södertälje visste om den här låten och visste om, du vet, att jag var rappare och sånt. Och sen därifrån, jag kommer ihåg att låten hade typ 50 000 streams. Och jag var i Södertälje 2 veckor, jag kom tillbaka till Västerås, jag gick in och kollade, den hade 350 000 streams.
Oj, satan.
Och då, alltså 350 000 streams på den tiden, Du var Michael Jackson i Sverige, förstår du? Sen därifrån jag tyckte jag, shit, okej, nu är jag fans alltså. Nu jag måste chilla lite med vad jag säger och du vet. Jag kan vara gata i mina låtar, men jag kan förfina det, du vet. Och jag har alltid kunnat sjunga, men du vet, jag utnyttjade aldrig det, de här låtarna. För grabbarna ville höra rap liksom, de ville höra mig rappa. Men sen jag bara, fuck allt och alla, jag ska börja sjunga i mina låtar. Sen kom, kommer jag inte ihåg om det var en låt som heter Goldigger, kom efter. Och sen kom Habibi. Och jag minns när jag gjorde Habibi, hur grabbarna skrattade åt mig.
Skrattade de åt dig?
Ja, de var såhär, vad hände? Du gick från att vara Tupac till att bli Chris Brown. Jag var såhär, hej du. Jag bara, ni fattar ingenting. Jag bara, grabbar. Jag bara, skit i vad jag säger. Skit i hur jag sjunger. Jag bara, hör ni inte att det här är para?
Och nu när vi sitter här idag bara, alltså Habibi, bara den här vanliga versionen på Spotify, den har alltså över 80 miljoner streams. Vi har Albanian Remix, som alltså över 100 miljoner streams. Och sen så har vi German Remix, som alltså över 50 miljoner också. Så att det är alltså, vi snackar alltså hundratals miljoner streams på bara Habibi.
Ja.
Helt insane.
Helt sjukt.
Hur många, vad är det för något? Är det så här, kan man ens börja fortsätta räkna med platina och allt sånt där? Alltså hur många är hundra med, du är liksom kanske 250 miljoner streams liksom.
Jag har ingen aning. Jag vet inte hur jag ska räkna så. Jag fattar ingenting. Jag ser bara alla de här siffrorna. Och jag ser bara möjligheterna. Nu, Ricky, nu du har gjort någonting stort alltså. Du har fått en stor del av världen att börja sjunga på svenska. Du har skrivit historia, Ricky, säger jag till mig själv. Du har öppnat dörrar.
Du är också så sjukt många som lyssnar på dig på Spotify. När jag var inne och kollade också så här. Det är alltså typ 3,5 miljoner människor som lyssnar varje månad.
Mm.
Alltså det är inte lite. Och då kan man säga att de största artisterna i Sverige, också inom rappen, många ligger på, alltså ligger du på 1 miljon, då är det mycket. Det är mycket på 1 miljon. Det är mycket. Precis. Alltså 500 000 är mycket.
Ja, precis. Ja, men det, vad är det? Alltså om man kollar baserat på svensk befolkning, så är 1 miljon... Hur många är vi nu i Sverige?
Ja, det är 10%. Det var 10 personer i Sverige.
Ja, men precis. Det är, alltså, 1 miljon lyssnare i månaden i Sverige. Det är, alltså, det, då du är, alltså, du är störst.
Ja.
Och ja, så. Nej, men jag är sjukt tacksam. Du vet, jag är där jag är idag. Alltså, om man tittar tillbaka vart jag var förut. Jag kan inte tro mina ögon, jag kan inte tro mina öron, hur folk pratar och tycker om mig och min musik och all min framgång, du vet. Jag har hört så många gånger i skolan, så många gånger av folk i Västerås, till och med av familjemedlemmar, alltså släktingar då, inte min kärnfamilj. Så många människor runt omkring mig som har sagt, du kommer inte bli ett jack. Du kommer hamna i kåken eller du är död kommande 5 år. Så som du lever ditt liv just nu. Och vad du gör. Och så vidare. Och även om de inte sa det rakt upp till mig. Du vet, jag får höra att folk kommer och pratar till mig. Ej bror, de här sa det här och de här sa det här. Min vaktmästare i skolan. Jag var busig när jag var lite. Jag ska inte ljuga. Jag ska inte sitta här och leka fin framför någon. Du vet. Jag var busig i skolan. Ja, jag hade mycket respekt av alla mina vänner. Mina vänner. Men folk tror att jag var en gängledare. Lärarna trodde jag var gängledare. Nej, va? Då kunde ringa min mamma och säga, ja, men din son är gängledare i skolan för att mina vänner, du vet, bara var överbeskyddande mot mig.
Men var du inte det då?
Alltså, nej. För det kanske såg ut så, alltså utifrån. Men aldrig att jag var en sån som sa, ja, men du går och gör det här. Eller du går och gör det här. Aldrig. Jag var med på allting. Och vi skulle göra någonting. Typ, ah, men gå, vi ska gå och banka ihjäl den där dörren. De har bildlektion nu där. Den här läraren, han är tvärrolig när vi irriterar han. Kom, vi går och bankar sönder den där dörren. Om jag var den som sa det, då var det jag som gick och bankade på den dörren. Och den som ville banka fick banka. Och då kunde vi göra någon sån grej, du vet. Och sen bara springa rakt igenom den här skolan och en tvärrolig lärare som jagar oss. Du vet.
Vi slängde upp surströmming i ventilationssystemet. Har ni gjort lite sådana grejer också? Drag igång brandgrejer eller?
Ja, alltså systrum är svensk väl. Jag visste inte vad det var på den tiden. men det här med brandalarmet och sånt, det där var ganska, det hände ganska ofta. Och du vet, jag var inte ointresserad av att gå i skolan. Jag hade bara problem med skolan för att jag var borta så mycket från skolan på grund av min sjukdom och att jag behövde vara hos läkaren så många gånger på en termin, du vet. Det som gjorde att jag inte hade, alltså, var liksom bra i skolan, det var mer att jag var borta så mycket så jag hamnade efter och hade, alltså, stäkat med grejer att göra. Det har ingen unga motivation till. Man motiveras inte av att komma till skolan. Okej, jag har missat 2 lektioner redan. Och nu ska jag gå in på min tredje. Då ska jag göra allt jobb på den här tredje lektionen. Plus att jag har de 2 förra lektionerna jag missade. Så ska jag sitta och behöva plugga upp allt det där. När jag kunde. För jag var så här, jag hade inställningen om att när jag går i skolan, jag ska inte ha hemläxor. Jag ska inte ta med mig skolan hem. Jag ska sitta på lektionen. Jag ska lära mig och ta till mig av allt de säger i lektionen. Så att sen när jag går hem så kan jag göra annat. Men det gick ju inte. För jag hade så mycket läxor. Så mycket att göra. För jag missade, du vet, prov och sånt. På grund av att jag behövde ta så många läkarbesök och sånt. Och det gjorde bara att jag inte var motiverad. Sen, alltså, självaste verket. Jag var inte en dum elev. Jag var smart i skolan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du berättade om skapandet av Habibi. Hur kom den till?
Jag hade nynnat på en, ja, på den här melodin då. Da-na-na-na-na-na-na-na, Habibi. Så avslutade jag hela tiden nynnandet med Habibi. Och hade nynnat på den kanske i 3 veckor. 3 veckor eller 3 månader, jag kommer inte ihåg. Ja, hur som helst. Jag hade nynnat på den ett tag och tänkte fan, jag måste höra den här låten. Så jag började skriva lite av refrängen. Jag suddade ut, började skriva, jag suddade ut. Går ungefär en vecka. Jag får nog. Jag bara, nej, jag måste göra den här låten. Den här melodin går inte ut ur min skalle. Jag får psykoser. Jag måste få ut den ur mig. Så jag bestämde mig. Jag bara, okej, vi ska göra det. Jag ringde till Aram Mafia. Jag bara, brorsan, jag bara, jag plockar dig nu. Han bara, jag kom nyss hem från skolan, klockan är 5, bror, jag är helt slut. Jag bara, nej, kom. Jag kommer att plocka dig nu, vi ska göra den här låten. Och vi hade ingen studio då som vi kunde gå till. Jag tror det var en tisdag och då var fritidsgården stängd eller något. Så vi hoppade in i bilen, jag kopplade deras dator till med AUX, du vet, i högtalarna i bilen. Så nu när melodin till han, så började han spela ner den. Och så började vi bygga beatet lite smått. Sen så ringde jag en vän till mig. Jag bara sitter i studion. Han bara, jag har bokat en studio här. Jag sitter här och jobbar. Jag bara, snälla. Jag bara, låt mig låna den en timme bara. Han bara, okej. Okay. Så han bara, självklart bror, allt för dig, kom. Satt oss i bilen, åkte. Jag gick in i studion, vi började rigga upp. Han färdigställde beatet. Så började jag skriva. Jag skriver. Jag kanske är klar på mellan 15-20 minuter. Jag har skrivit hela texten. Ställer mig bakom micken. Det tar mig kanske 20-30 minuter. Och spela in allting. Och vi färdiga produkten på en timme. En demo har vi klar. Jag lyssnar på den. Okej, det är en fet låt. Vi behöver skicka den på Mix & Master. Skickade vi till vår andra grabb som är under namnet Ara Mafia. De är två grabbar. Skickade vi den till honom. Bror, mixa och mastra. Han mixa och mastrar. Det här är en banger, grabbar. Okej, okay, let's go. Ja, det var typ det vi gjorde. Sen... Allt det roliga som kom med det, där vi grabbarna satt och spekulerade, okej, okay, hur mycket streams tror vi kommer få?
Ja, hur gick det? Berätta i början när ni bestämde för, okej, okay, vi släpper den här på en torsdag eller på en fredag, eller hur gjorde ni liksom? Och ni satt där och bara, okej.
Okay. Jag kommer inte ihåg vilken dag i veckan det är nu som låten är släppt. Men vi visste ju alltid att fredagar var bäst att släppa. Men sen kunde vi tänka så här, men fan, alla släpper på fredagar. Ska inte vi släppa en onsdag typ, eller en tisdag? Vi kunde prata mycket sånt, spekulera, du vet. Alla spelade Einstein över varandras huvud och sånt. Men de roligaste diskussionerna vi hamnade i var faktiskt när grabbarna för första gången hörde låten och de var så här, ja men bror, alltså, ja, skön låt och så, men ska du bli en sån här artist? Jag var så här, vad snackar du om? Det här är pengar. Svenskar kommer kunna lyssna på det här. Han som inte gillar hiphop kanske kan lyssna på det här. Vi som gillar hiphop, vi alla vet vi kan lyssna på det här. Sen, de bara, men hur mycket streams tror vi att vi får? Jag var så här, men jag tror det här kommer streama bäst. Så runt 500,000 streams skulle jag tippa på. Och då var det en som sa, nej, 300,000. Och en annan bara, nej, jag tror 400. Nej, jag tror 700. Sen kom den dagen då vi skulle släppa den. Och det gick lite trögt i början. Och på den tiden, vi höll lite koll. Vi visste inte om de här topplistorna och sånt där, du vet. Så vi hängde ju inte med på att jag var på topplistan och sånt. Sen fick jag massa samtal av skivbolag. Sony, Universal. Från,
är det sant?
Från Sverige, från Norge, från Danmark.
Wow. Wow.
En han ringde mig från Norge, han började prata norska med mig. Jag bara, va? Bara, vad säger du för något?
Brorsan, snacka svenska för fan.
Jag bara, vart ringer du ifrån? Nej, jag ringer från Oslo. Jag bara, okej. English, please. Nej, då det var så här, de började prata. Jag tror skivbolagen märkte ganska snabbt att jag var en unge som kommer från ingenting, du vet. Och pratar man bara pengar med han så är han down för allt, du vet. Så jag började höra massa 100,000 per låt och sån här grejer. Och då hade jag fått lite kontakt med Lamix. Lamix och jag skrev lite med varandra på Instagram. Vi tävlade sen i topplistan. Så han sa, bror, du går om mig snart i topplistan. Jag var så här, nej men det kommer inte hända, bror. Du är för fet, du vet. Sådana här diskussioner vi hade. Och jag visste då att Lamix hade med skivbolag att göra, så jag ringde och frågade honom, rådfråga. Jag bara, bror, hur funkar det här med skivbolag? Så. Och av den informationen han gav mig så kände jag lite så här, okej. De funkar lite som en bank. Och då var jag så här, okej, vad menas med det? Ja, men de här pengarna de sitter och pratar om och ger dig. Det är pengar som ska investeras för att det är pengar, om inte din låt drar in de här pengarna tillbaka till skivbolaget kan du bli återbetalningsskyldig. Och då var jag så här, jag bara, det här är inga bonusar alltså. Nej, 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 det här är pengar, det här är förskottsbetalningar. Och då var jag så här, okej, fuck det här. Jag bara, skivbolaget, det är säkert det är så här de spelar fult, du vet. Så jag var så här, anti-skivbolag. Alla som ringde mig, hej då, klick, 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 klick.
Så du skippade Sony och Universal allihopa? Du bara stod
allihopa, där. Allihopa.
Wow. Det är ändå något som man har väldigt svårt att inte... Alltså det är väldigt lätt att bara, shit, de ringer mig liksom. Det kan ha varit en dröm man haft hela livet och liksom, ett skivbolag.
Men det är det som är grejen, det var inte min dröm. Det var det som var grejen, det var aldrig min dröm att bli någon stor artist, förstår du? Så jag var så här, men va? Okej, det här är ändå stora skivbolag, men behövde jag... Varför ringer de mig? Det är ju obvious för att de vill ha en del av min kaka. Obvious, en del ville signa längre, alltså, längre perioder med mig, du vet, och flera nya låtar. Ja, men det betyder om de tror på mig så mycket, då borde jag bara tro på mig ännu mer och bara köra själv. Liksom. Så ja, det var det vi gjorde. Vi körde själv och det gick bättre än vad jag trodde det kunde gå.
Körde ni starta en eget skivbolag då eller?
Nej, vi körde bara via Spinup. Vi distribuerade via Spinup. Vi betalade 100 spänn per låt typ varje år. Och så började vi se helt sjuka pengar komma in. Och med det kom spelningar. Blev jag bokad. Eller jag blev faktiskt kontaktad av min manager som jag har idag. Av Bati. Och han kontaktade mig redan innan jag släppte Habibi faktiskt. Det stämmer. Precis typ 1-2 veckor innan jag ska släppa Habibi. Han hade hört min låt Goldigger. Och han hade pratat med... Han berättade till mig. Han bara, jag pratade med mina vänner. Jag bara, den här killen Rick Rich, han kommer bli någonting. Han här kommer bli någonting riktigt stort. Och sen så han bestämde sig att ta kontakt med mig. Och jag minns, han bara, men kom till Göteborg. Åkte jag till Göteborg. Tänkte, vart ska han ta oss till? Vi möttes på ett torg. Han bara, men vi tar en middag här. Ta oss till ett sunkigt kebabställe. Så jag bara, här är jag hemma. så som vi pratade, du vet, man trodde vi skulle till en Michelin-restaurang eller någonting. Vi satt i en liten 10 kvadrat eller 16 kvadrat kebabställe. Satt vi och käkade och sen han bara, men jag jobbar som bokare och så. Låt oss köra. Så här. Och jag var straight. Du vet. Jag kände inte alls tidigare. Jag sa till honom, jag bara, bror, mina deals funkar jätteenkelt. Fixar du pengar till mig, du får en del av kakan. Enkelt. Om du fixar en spelning, du får betalt. Om du inte fixar en spelning, du får inte betalt. Enkel deal. Vi kommer fixa spelningar själva. Den som vill fixa spelning till mig får fixa spelning till mig. Det fanns inte, du vet, den här. Jag gav iväg, sålde min exklusivitet till någon, förstår du? Han är goat, Bati. Alltså han maxade utspelningar till mig. Han fick allting att bara gå igång. Du vet. Han bara, bror, imorgon du är där. Men, övermorgon du...
Hur gjorde han då?
Han
har bra stort kontaktnät, men hur fick stort,
han
ut det?
Han har hållit på, jag vet inte, sedan han var 17 år alltså, med det här. Han hämtade, när han var 17 år, jag tror han hämtade Kevin Little. Han såg den där, turn me on. Jag vet inte om det var den låten. Ja, säkert. I alla fall. Så han har hållit på med det sen länge, du vet. Så han har ett bra kontaktnät då, så... Han bara bokade ut mig överallt och jag och han, vi klickade, vi blev bra med varandra, du vet. Han var skön, han gillade mig, jag gillade han, så vi blev ganska tajta, jag och han. Så körde vi i 2-3 år, du vet. Sen så kom jag till en punkt i mitt liv där jag hamnade lite lost, du vet. Jag släppte en låt. Det gick inte så jättebra som det gick med alla andra låtar jag släppte. Du vet, hypen började dö lite. Tror jag och Ara Mafia, vi varit lite bekväma och så. Och jag jobbade ju bara med Ara Mafia på den tiden. Jag jobbade bara med dem. Jag tror det var det som, du vet, stängde in mig. Och den här bekvämligheten är farlig för affärsmän. För de som har med business, framgångar att göra, bekvämlighet kan skada dig jättemycket. Så jag tog ett beslut. Jag släppte inte en låt om... Jag minns, det var december 2019. Exakt, december 2019 släppte jag. Och så släppte inte jag på 5 månader musik. Och det var lång tid, särskilt för mig som släppte varje månad nästan. Eller varannan månad, det hela tiden. Så, och då kände jag, okej. Nu ser jag mina månadslyssnare. Lyssnare per månad har rasat. Okej. Ingen hype på sociala medier. Ska jag bara lägga micken på hyllan och bara sluta? Eller vad gör jag nu? Och då kände jag pratade lite med Ara Mafia och så här. Och de var så här, men bro, det är chill, du vet. Jag kände på dem att de inte hade lite samma hunger som de hade i början. Det hade blivit lite tråkigt. Vet. Och jag märkte att de inte hade samma hunger som jag. För de kommer inte från samma uppväxt som jag. Förstår du? Så jag var så här, bara grabbar, bara inget personligt, men jag måste gå jobba med andra. Jag måste gå vidare, jag måste fortsätta på det här. Och de var så här, vi förstår. Jag ringde upp Batin, min bokare. Jag bara, bror. Jag bara, vet du, bara min bokare. Jag bara, men jag behöver din hjälp. Jag bara, vad ska jag göra med mitt liv? Jag bara, jag har inte gjort musik. Jag bara, jag vet inte om jag ska bara lägga micken på hyllan, stänga av min Instagram och allting, bara gå vidare i livet. Försöka göra någonting annat. Jag har ingen aning, jag mår dåligt. Han var så här, bror, sätt dig i din bil, kom upp till Stockholm och låt oss prata. Han var först och främst nummer ett, din hälsa. Hur mår du? Jag bara, hälsa, jag mår lite som vanligt. Det är bara att psyket är lite så här, jag vet inte riktigt vad jag vill, bror. Jag får lite stress. Jag är inte beredd på den här dippen. Han bara, bror, gör det du är bäst på att göra, gör musik. Här, jobba med han. In i studion med han. Han började sätta mig överallt, höger, vänster. Jag tyckte, bara, shit. Och jag märkte, första sessionet, han satte mig med KJ. Och jag var så här, det är en ära att få jobba med honom, du vet. När jag väl fick reda på vad han har gjort. Jag var så här, wow, det här är en av Sveriges största producenter, du vet. Och jag och KJ, vi klickade direkt. Vi gjorde Bless Me. Jag släppte Bless Me. Puff, idag den har 18-19 miljoner streams.
Wow.
Den flög och där jag kände jag bara, jag är tillbaka.
Girl, I wanna test it. Jag sitter och hoppas att du arrest me. Jag kan vara bra men inte fläckfri. Jag är inte bäst men du kan bless me. Yeah. Girl, I wanna test it. Jag sitter och hoppas att du arrest me. Jag kan vara bra men inte fläckfri. Jag är inte bäst men du kan bless me.
Jag sa till honom, han bara, bror, han bara, ska vi inte gå ta ett snack med skivbolag? Jag bara, skivbolag? Jag bara, aldrig. Han bara, bror, han bara, kom. Han bara, det handlar inte om vad de säger, det handlar om vad du vill ha.
True.
Kom, jag bara, vadå, kan jag gå och säga till dem vad jag vill ha eller? Han bara, ja, han bara, det är förhandlingar. Jag bara, det visste inte jag. Så han tog mig till Warner. Bror, fick jag träffa A&R:en för första gången. Och jag var stressad. Jag tänker, nu de här kommer babbla om grejer jag har noll aning om. De kommer prata om grejer jag har ingen aning om. Och jag kommer bara säga ja om jag tror det är bra. Eller om någon säger till mig, Ricky, det här är bra. Förstår du? Så jag var jättenervös. Och jag var
lätt för att bli lurad liksom.
Ja, exakt. Jag tänker, jag har inte råd, jag har inte tid att bli lurad. Jag är min prime nu.
Ja, precis. Du skulle sälja din själ. Du var rädd för det.
Ja, exakt. Så då A&R, han bara, bror. Han bara, lugna ner dig. Han bara, sätt dig. För jag stod upp, du vet. Jag satte mig inte ens. Förstår du? Jag stod upp. Jag gick fram och tillbaka i rummet. Så jag sa att jag bara, bror snälla. Jag bara försök inte. Jag bara, försök inte med några höger vänster. Han bara, bror. Han bara, ta ett andetag. Sätt dig och berätta vad du vill ha. Jag bara, okej. Okay. Jag bara, jag hörs överallt. Men jag syns ingenstans. Han bara, ja, det stämmer. Jag bara, det stör mig. Jag bara, jag vill synas överallt. Jag bara, vad kan ni göra för mig? Ja, så började vi förhandla höger vänster. Och så kom vi fram till en schysst deal. Och jag bara, vadå, är det här den dealen jag kommer få dig? Ja, det är den dealen du kommer få nu, svart på vitt. Tog in en, två advokater, kolla igenom kontraktet bara för att säkerställa. Det är jätteviktigt med advokater. Oavsett om det är ditt kött och blod som står på andra sidan av bordet, ta in en advokat för din skull. Så allt gick jättebra och ja. Jag var tillbaka, jag mådde bättre psykiskt, jag streamade, jag toppade listor, jag gjorde allting. Jag var ute och turnerade fortfarande, jag hade en... Min turné tog aldrig slut, alltså jag var ute varje helg. Jag åkte landet runt och... Det var hetsigt, det var hetsiga år. Sen kom ju corona. Där började det... Ja, där kände jag, okej, nu kommer det inte komma några pengar från spelningar. Vad gör jag nu då? Ja, men du, det är full gas in i studion. Gör hur många låtar du kan göra. Och så släpper vi det vi tror är bäst att släppa. Så fortsatte det, jag streamade, jag släppte... Nej, då kom vi till 2021. I januari. När Habibi slog. Och då hade jag sagt, jag hade faktiskt pratat med en vän till mig. Han bara, bror, vad är dina mål för nästa år nu? Nu kommer vi in på ett nytt år. Vad är dina mål? Jag bara, bror, mina mål är att jag ska jobba med minst två internationella artister. Han bara, okej. Okay. Han bara, vem ska hjälpa dig med det? Jag bara, nej men, skivbolaget är med mig ju, så de lär jag ha kontakter. Jag bara, om det kostar, det får kosta. Jag bara, mitt mål idag är att försöka komma internationellt. Det gick två dagar. Två dagar Habibi gick viral på hela TikTok. Wow. Från att vi hade den diskussionen.
Wow.
Han bara ringer, bombar min telefon. Jag satt inne på något möte eller någonting. Han bara bombar min telefon och jag tänker, någon har dött. Det är så som han ringer, någon har dött. Bror, vad händer? Jag sitter på ett möte. Han bara, bror. Han bara, öppna din Spotify för artist. Kolla din statistik. Jag gick in, jag tryckte på Habibi. Jag kollade min statistik. Så med tanke på att jag släppte låten 2017 så hade ju hypen dött ut vid 2019-2020. Mm. Så då gick den från att ha streamat runt 200 000 per dag till så här, ja men 10-15 000 per dag. Och då ser jag i min statistik, alltså i tabellen, att 15 000. Sen den dagen jag och han pratade i telefonen, han frågade om vad mina mål är för nästa år. Då ser jag hur det gick från den dag ett, så hade den gått från 15 till 30 000. Dag två gick den från 30 000 till 67 000.
Oj, satan.
Och sen dag tre, och sen då började jag hålla koll. Dag tre... 120 000. Dag 4, 320 000 på en dag.
En dag!
Jag bara, åh herregud. Jag bara, vad är det som händer? Jag bara, är det nu det smäller, du vet?
Satan! En dag! Helt insane.
Okej, vart kommer alla streams ifrån? Började jag kolla. Tyskland?
Tyskarna? Va? Tyskarna? Ja,
jag bara, va? Och då ser jag att jag går in på tyska topp 50-listan. Okej, jag kommer inte ihåg vilken plats jag låg på nu, men jag låg ganska högt upp på tyska topplistan. Okej, så alla de här streamsen kommer från Tyskland. Jag började gå in TikTok, jag skaffade TikTok direkt. Jag måste hänga med nu för det som hände. Och då ser jag hur en gammal jag har jobbat med från Tyskland 2019, Ardian Bojupe heter han. Han, den här TikTok-videon som har gått viral, Då är det en liten unge som har gjort en TikTok-video med Habibi som ljud. Och visuellt så är det en video på när den här tyska artisten sjunger. Så att det ser ut som att det är han som sjunger Habibi. Och då går jag in i kommentarsfältet och då ser jag hur alla skriver. Han sjunger på albanska. Det är en albansk artist. Haha, nej, det är en svensk artist. It's a Swedish artist, his name is Ricky Rich. Och du ser hur svenskarna går i krig med de här albanerna och de här tyskarna. Och du vet, jag bara går in och säger, och alla bråkar. Nej, han är tysk artist. Nej, han är alban. Nej, han är svensk. Nej, så det var skitkul faktiskt. Och därifrån bara, hur det flög. Jag behöver sätta mig på ett plan och åka till Tyskland nu. Jag skrev till Zuna. Jag bara, bro, jag bara, let's do a Habibi remix. Han bara, let's go, brother. Skivbolaget hjälpte mig att sätta mig ihop med Dardan.
Baron Zuna, ja.
Exakt. Sen, det tråkiga var att det var lite striktare regler i Tyskland då under corona. Så vi kunde inte träffas i en studio och jobba ihop och skapa Habibi Remix tillsammans. Men jag var där i alla fall i en studio i Tyskland och jag spelade om mina refränger och så spelade jag in två små delar i verserna också. Och så skickade jag till Dardan och jag skickade till Zuna. Och sen skickade de tillbaka med sina verser på och jag bara kände, wow, vilken jävla låt alltså. Vilken kvalitet, vi gjorde om prodden, jag och KJ, vi producerade, vi la mer kvalitet i låten. Jag tror vem som helst kan höra att det är en lite bättre kvalitet i produktionen, i mixen och allt möjligt. Ja, så det var så det tog fart allt.
Du, vad är planerna framöver då?
Nu, de enda planerna jag har är eller de planerna jag hade, det var faktiskt att satsa internationellt. Mm. Du vet. Fortsätta göra lite, alltså köra på svenska, men med ett internationellt sound. Och sen blanda in engelskan ibland, kanske ta några ord från några ord från några språk i Mellanöstern. Men göra det allt jag har gjort. Och fortsätta göra collabs med europeiska artister eller artister från hela världen, du vet, alla jag kan jobba med. Så basically mitt mål är just nu, det är faktiskt bara vara mig själv, göra det jag vill göra och jobba med så många människor jag kan jobba med. För jag har lärt mig en sak: du har alltid någonting nytt att lära dig. Alltid någonting nytt att lära dig. Det behöver inte vara ett sätt att räkna matte på eller ett sätt att prata på. Det kan vara ett sätt att tänka på. Ett sätt att känna på. Det finns mycket i den här världen. Man tror man brukar säga att den här världen är liten. Så häromdagen han sa till mig. Han bara, Ricky, du gör den här världen liten så mycket som du reser. Och så mycket som du connectar med folk från överallt. Jag satt och tänkte på det, fan. Jag gör den här världen liten. Ja, jag ska fan göra det. Jag ska använda det där och bygga en låt på det. Det lät häftigt faktiskt.
Mm. Om du får välja två personer som är liksom dina dröm-collabs i världen. Vilka två skulle det vara? Välja vem som helst.
Uff. Alltså jag har ju alltid sagt A Boogie with a Hoodie. Han har varit en av mina favoritartister. Jag lyckades få honom på en Habibi remix. Så det var så här, verkligen en dröm collab jag fick. Och sen har jag alltid sagt, om jag får välja två nya från och med nu, jag hade velat ha en låt med 50 Cent. 100%. Mm. Alltså, det är ingen snack om saken. Och jag tror Lil Wayne
tung.
Alltså, och inte, och du, nu tänker jag inte. Folk kanske tänker så, varför Lil Wayne? Han är inte popping just nu, du vet. Men alltså han är GOAT. Sättet han skapar visst. Musik på.
Sättet han rappar på liksom. Sättet han sjunger.
Nej, han är något annat. Alltså, och det har jag fattat ganska nyligen. Så ja, det är de två just nu i alla fall. Men du vet, man...
Det är två legender i rapvärlden.
Exakt, exakt. Men sen ska man tänka smart, du vet, då går man ju självklart på den som har mest hype och mest så går du och gör en låt med Drake, du är klar, brorsan. Förstår
du? Du gifter dig i somras i Palma.
Ingen kommentar. Jag ska... Ja, det stämmer.
Ja. Hur kom det sig? Hur friade du? Var det... Berätta.
Alltså jag vet, det är ganska vanligt att fria och så, men för mig det var lite så här, alltså hon vet ju att vi ska gifta oss liksom. För vad är vitsen med att fria, du vet, göra ett stort frieri, du vet. Jag gjorde det lite mer på ett roligt sätt, så här, det kom från ingenstans, så här, 2 veckor innan vi ska gifta oss typ. Så.
2 veckor innan?
Ja, exakt. Så jag var så här, jag hade fått ringarna och jag gick typ hem till henne och hon stod och fixade sig och så pratade hon FaceTime med hennes vän och hennes vän var så här, hon hade lagt upp telefonen typ så här, i hennes byrå bakom henne. Och sen satt hon och så stod de och pratade och tjejen hon sminkade sig och sånt, du vet, och har ryggen emot telefonen. Så då gick jag fram till telefonen, jag gjorde sådär. Och så gjorde jag så här, skärmfilmade, du vet. Sen jag gick ner bara på ett knä, du vet, tog fram ringarna, du vet, väntade tills hon skulle vända sig om. Så hon vände sig om och kollade på mig och bara, what the fuck? Jag bara, vill du gifta dig med mig? Hon bara, vi ska gifta oss om 2 veckor, vad fan pratar du om? Så det var lite mer som en rolig grej liksom.
Men,
nej, men jag hade planerat egentligen att jag skulle gifta mig i Sverige. Du vet, vi syrianer, vi gör ju alltid de här.
Vi har så stora släkter. 5 dagars bröllopen.
Nej. En dags bröllop, men för du behöver 5 dagars utrymme för att fylla en sån lokal. Du vet. Alltså, vi har så mycket släktingar och det är så många måsten. Ja, men vi måste bjuda de här. Den här, för vi blev bjudna på deras brors, dotters, kusins, pappas, mammas, kusins bröllop. Så jag bara, aha, okej. Okay. Hur som helst. Jag satt med mina föräldrar. Jag bara, okej. Nu har vi gjort listorna. Vi kommer bli runt 700 pers.
700? 700? Ja,
700 pers. Det är ganska bra för att vara ett seriöst bröllop, 700 pers. Okej. Jag hade bokat lokal, jag hade bokat catering, jag hade bokat artister, jag hade bokat DJs, jag hade bokat ljud och ljus och säkerhet och vakter och allt möjligt. Allting var klart inför 2023 då. Sen jag bara, fan.
Fuck it.
Ringde jag tjejen, jag bara, vet du vad? Jag bara, ska vi inte bara skita i det här bröllopet? Vi går och viger oss i kyrkan. Vi tar med våra familjer. Vi åker utomlands. Vi firar bara vi, våra kärnfamiljer. Sen kan vi hämta veckan efter. Vi hämtar våra vänner. Vi gör en stor villa någonstans. Någonstans nice, där det är varmt och skönt. Och vi bara mår bra till oss. Hon bara, alltså Ricky. Hon bara, vad du vill. Hon bara, för mig. Hon bara, jag vill bara gifta mig med dig. Hon bara, jag vill ingenting annat. För mig det spelar ingen roll. Och det är det jag älskar med henne. Hon säger, hon skiter i. Hon vill inte ha allt fancy och du vet. Hon vet vart vi kommer ifrån liksom. Och jag var så här, okej, men då så. Så det ledde till att, men fan. Kom vi gå och prata med familjerna. Jag bara, den säkerhetsfråga om att göra det i Sverige, sa jag då. Det är inte så att folk kommer vara tysta om att Rick Rich ska gifta sig i Sverige. Det är inte så att inte alla kommer veta när och vart det kommer vara.
Nej.
Jag kände bara, jag ska bjuda 700 pers, jag ska bjuda släktingar från utlandet. Det är hett ute i samhället. Nej, jag gör inte det i Sverige. För att jag kommer inte sätta någon i risk för att någonting ska hända, du vet. Det kan komma fans, det kan komma folk som stör sig på mig, det kan komma folk som tänker att det är ett seriöst bröllop, mycket pengar, rikt folk, du vet, vad som helst.
Mm.
Jag börjar hamna i en sån psykos. Nej, vet du vad? Jag ska inte sätta mina 700 gäster i den risken. Och det spelar ingen roll vilken säkerhet vi hämtar idag heller. Obvious. Så jag sa, vet du vad? Vi åker utomlands. Vi gör någonting nice där. Vi bjuder våra absolut närmsta. Så vart jag begränsad, du vet. För jag ville göra det då. Så istället för att jag skulle lyfta mig 2023, det vart att det blev 2022. Så då vart jag begränsad med tid. Om jag kommer att hitta lokaler, kommer att hitta catering. Vi hade lite tur och lite otur. Det vi hittade var exklusivt dyrt som fan. Men för få gäster. Det var så här, max 120 pers. Jag bara, 120? Bara mina kusiner 120? Bara mina kusiner 120? Skojar du med mig? Jag bara, nej. Snälla, lös att vi kan vara 200 pers i alla fall. För jag bjöd runt 230 pers. Jag räknade med att vissa skulle säga nej. Så vi hamnade på 156 pers. Och det är det absolut minsta, jag tror. Alltså det minsta bröllopet en syrian har gjort.
Du är ingen syrian längre, det vet du va?
Jag har varit spanjor istället.
Du har varit spanjor, ja.
Nej, sen du vet vi... Jag gillar Spanien som fan. Alltså, det är nice, du vet. Så jag fastnade. Jag bara, vet du vad? Jag bara, vi ska bo här. Jag bara, jag fixar lägenhet, jag fixar allting. Oroa dig inte ens. Ja, okej, Ricky. Som du säger, det är tjejens dröm också, du vet, om att flytta utomlands och så. Jag bara, när du vill, det är tre timmar flyg hem. Jag bara, det är nära. Det går flyg hela tiden från Spanien, mellan Spanien och Sverige. Tröttnar vi, ja, nu flyttar vi tillbaka. Det är ingen mer med det, du vet. Så, nej men det är nice, det är riktigt nice. Det känns verkligen så här. Som att man har fått tag i de här stegen i livet. Som är på sätt och vis en bekvämlighet. Och det känns som att du vet, man har samlat på sig ännu en merit i livet. Mm. Och det är nice. Det är nice så länge man ser ett värde i det. Det är viktigast. För du ska må bra i dina val och i dina beslut. Du ska vara nöjd. I slutet av dagen. Så...
Kul, riktigt, riktigt roligt att höra. Jag och min fru Ida, vi gifte oss också. Vi gifte oss i Sverige i stadshuset, så här borgerligt. Så att vi var bara hennes familj och min familj. Men skillnaden är ju då att våra familjer är ju är totalt 8 personer. Jag är inte ens spanjor. Så vi var typ, och sen gick vi ut och käkade. För att vi tänkte också, ska vi göra någonting stort? Och stort i Sverige, det är att bjuda 150 pers liksom. Alltså det är stort. Då har du ett stort bröllop på 100-150 pers. Det är stort.
Exakt.
Men du, jag har en sista fråga till dig. Och yes. Det är, om du skulle, liksom, alla som sitter och lyssnar på det här nu och har en dröm i livet. Vad skulle du säga till dem? Vad har du för tips till dem som skulle vilja försöka uppnå sin dröm?
Mitt tips till er att ha modet till att jaga era drömmar. Och inte bara jaga dem i era huvuden, utan jaga dem på riktigt. Våga ta dem med stegen för att uppfylla era drömmar. Men, det finns alltid ett men. Var alltid beredd på en plan B. Var alltid beredd på att ifall det inte går som det ska, vad gör jag då? Ha en plan. Det är viktigt att man har en plan. Så du är med på alla konsekvenser, alla fördelar, alla nackdelar, alla vinster och alla förluster. Det är vad jag har lärt mig och det är vad jag vill lära er. Som inte vet om det här redan.
Om man vill komma i kontakt med dig och följa dig. Se din musik, du ska släppa de saker på G. Då är det Instagram framförallt, antar jag.
Jag finns aktivt på Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Följ mig där. Ni kommer inte missa mig.
Ricky Rich.
Yes.
Och Jag måste bara fråga den också. Rich.
Mm.
Varför, hur kallas du det för?
Det var faktiskt... Det var mina barndomsvänner från orten. Det var de som kom på det namnet. Och jag var så här, ah, let's go.
Det är ett nice namn.
Det var någon som sa det i gänget. De var så här, Ricky Rich. Och alla blev, värsta namnet. Det fetaste namnet. Du ska heta så. Och jag var så här, det var fint. Så här, fine. Så det var så det kom till. Och så har jag bara kört på det sen den dagen liksom.
Jag heter ju Alexander, så att de kallade mig Alle först. Men då så kom ju en kompis, min bästa kompis, på att Niklas Konradsdal, då sa han ju så Alle Balle Klantskalle. Så att alla kallar mig Alle Balle Klantskalle.
Oh shit.
Inte riktigt lika tungt som Rick Rich.
Det var tungt. Deprimerande tungt.
Ja, faktiskt. Om du får avsluta med en låt där som vi skulle kunna lyssna på här. Vilken låt skulle du välja då?
Min senaste låt, den jag precis släppte. Ratata.
Ratata.
Ja.
Lyssnar vi på den. Stort, stort tack att du kom hit, Rick Rich.
Tack själv. Shout out till Framgångspodden. Tragedier låter bara ta. Här åker i en bil och det låter bara ta. Vi glömmer aldrig bort hur man gör bara en tala. Pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Klockan är en skön, baby, sitta jag i pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Yeah. Ser i dina ögon, du vet, chilla med en superstar. Jalla, vi kan inte vara kvar. De här chanserna vi sitter varje dag. Är inte samma jag, för många av mina har bytt lag. Jag vet att jag kan få dig att må bra. Baby, let me break you back. Kom, baby, kom. Jag kan ge dig en annan råd. Jag är det bara tills imorgon, yeah. Efter 8, baby, jag är igång, yeah. Du vet, jag har alltid varit en sån som kommer och går i omgångar. Baby, mina nätter är långa. Du vet, jag är en sån. Tragedi låter bara ta. Här åker i en bil och det låter bara ta. Vi glömmer aldrig bort hur man gör bara en talap.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.